I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hej och välkomna till Författarpodden. Det är jag som är Frida Skibäck.
Och jag heter Agnes Hellström och du lyssnar på avsnitt 42 av Författarpodden som haft ett uppehåll i lite drygt ett år men nu äntligen är tillbaka. Juhu! Det känns fantastiskt kul att höra din röst igen, Frida. Och jag har faktiskt uppdaterat mig om vad vi sa sist. Vad vi hoppades skulle hända inom det år som vi ändå misstänkte det skulle dröja till det här avsnittet kom.
Ja.
Och en av de grejerna var ju att du stod inför att precis börja skriva på heltid. Och det har du nu gjort i ett år.
Ja, precis.
Hur känns det? Hur har det varit?
Ja, det har ju varit både jätteroligt och jättejobbigt.
Okej.
Men jag skulle nog säga att om vi börjar med det, liksom det som är bra.
Ja.
Så har jag nog under själva skrivprocessen, när jag bara suttit och skrivit och fått sitta i fred och liksom bara jobba med nästa bok, så har jag mått otroligt bra.
Åh, vad härligt.
Ja, alltså det har känts så himla fantastiskt att varje morgon, du vet, man går iväg, barnen går till skolan och förskolan och det är snöstorm ute och det är slask och jag går bara hem och sitter hemma liksom vad jag vill och har det supermysigt och skriver.
Och klädd i vad du vill.
Ja, exakt, och äter vad jag vill. Oh. Och det har bara varit så himla underbart. jag har verkligen varit så här, nästan hög på den där frihetskänslan. Så den delen har jag mått så otroligt bra av.
Åh, vad härligt att höra.
Ja, men jättekul har det varit. Jag har verkligen älskat att skriva. Jag har verkligen känt att wow, det är det här jag ska göra.
Mm.
Jag har hittat rätt liksom.
Ja, bra.
Jättekul. Sen var det ju så att jag var ju tjänstledig ett år. Och nu under våren så var jag då tvungen att ta beslutet om jag skulle säga upp mig. Från då en tjänst som även om jag liksom författare det jag vill vara, så har jag också trivts väldigt bra med att vara lärare och jag tyckte det var kul, jag trivs väldigt bra på den arbetsplatsen som jag faktiskt har varit på i 12 år.
12
så det var jättejobbigt. Ja, du förstår. Så att det var ett tufft beslut för mig, men samtidigt kände jag så här, men herregud, nu har jag ju liksom tagit det här första steget, nu kan jag inte backa, det blir konstigt om jag backar nu. Så då bestämde jag mig för att säga upp mig.
Bra val. Och jag tänker lärare är väl mest eftertraktade personen på jorden.
Ja, jo men så är det ju. Jag kan ju säkert krisa, det kan jag säkert gå tillbaka och få ett lärarjobb någonstans. Sen så vet jag inte, jag har ju tänkt jättemycket på det där att om jag gör det, då kommer ju det kännas som ett jättestort misslyckande, misstänker jag.
Mm.
För då betyder det ju att jag inte har lyckats som författare. Så det blir nog väldigt jobbigt om jag kommer till den här situationen, men det vet man inte. Vad vet jag om 5 år, eller 10 år, eller 15 år, hur jag känner då?
Ja, herregud, om jag känner dig rätt så är du inte den som ger upp, utan du kommer köra ända in i kaklet, ända upp mot stjärnorna och kommer inte behöva återgå till ett läraryrke igen om du inte själv väljer det.
Nej, jag hoppas inte det. Jag hoppas att det bara ska komma ur lust i så fall. Att jag väljer det. Men hur är det med dig då?
Det är bra med mig. Jag befinner mig ju inte i min vanliga garderob utan sitter på ett lite liknande plats i Kalmar. Som jag ska vara här med jobbet imorgon. Så att jag jobbar mycket med freden och stängde faktiskt idag den, vad är det för dag idag? 19 juni när vi spelar in detta. Tror jag.
18 eller 19.
Men jag valdes till ordförande för exakt 3 år sedan, insåg jag på vägen hit. Så att det kändes fantastiskt fint att få spela in ett poddavsnitt idag. Samma dag som jag då firar 3 år, eftersom det var lite det som jag gav upp när jag blev ordförande för Svenska Freds. Och jag saknar ju jättemycket skrivandet.
Jag trodde du skulle säga nej.
Skriva. Ja, men dig! Det saknar jag varje dag.
Ja, men jag
det är
förstår.
Därför jag ska föreslå att vi nu ska skriva en bok tillsammans. Det är ju nya trenden.
Vilken bra idé. Vartannat kapitel.
Nej då, nej, men jag mår jättebra. Jag har väldigt roligt. När vi skildes åt senast, i senaste poddavsnittet, så hoppades jag att jag under året som kom skulle kunna använda min röst eller känna mig säkrare i den ton som är min i hur jag leder Svenska Freds. Och det känner jag verkligen att jag har kunnat göra. Sen har jag faktiskt, kom jag på vägen ner, att på Augustprisgalan så fick jag presentera en nominerad bok på scenen.
Mm, vad
och
kul.
Det var ju det närmaste jag kommit att vinna Augustpriset, får man väl ändå säga. Så att någonstans så följer författarlivet mig, eller jag följer det, och hakar i och jackar i och... jag längtar efter att skriva. Jag börjar känna så där hur det rycker i kroppen. Så att jag känner också att jag med mitt jobb lär mig att leverera ganska mycket. Så när tiden är kommen så kommer jag börja skriva igen. Kanske parallellt med ordförande. Det var också vad hoppet var sist, vet jag, när vi pratade. Att det skulle
Men är det möjligt? Rent tidsmässigt, tror du? Eller finns det möjlighet till något annat typ av upplägg i framtiden så att du skulle kunna jobba parallellt?
Nej, jag tror inte det. Jag vet inte, nej. Ja, det var också något vi pratade om sist, att det är så svårt. Det går att göra en grej helhjärtat vid sidan av att typ uppfostra barn. Vilket vi båda gör. Men att det är väl snarare om att jag börjar tänka att det finns ett liv efter att vara Svenska Freds ordförande. Och sen om det är om 1 år eller om 3 år, det vet jag inte riktigt än. Men att jag någonstans börjar landa i att jag inte kan vara utan att skriva känns väldigt skönt. Härligt. Mm.
Men att, den här längtan du har då, hur manifesterar den sig? Alltså går du och tänker så här, får du bokidéer, eller går du och, när du ser liksom andra författare, känner du lite avundsjuk att du inte har något boksläpp på gång? Eller vad är det som drar, alltså vad är det, vilka tankar och känslor är det som du upplever som får dig att förstå att du saknar att skriva?
Det är faktiskt, jag saknar inte ett dugg själva författarskapslivet. Jag känner mest den här lite nervositetsångesten när andra ska släppa böcker, och att jag är så lättad fortfarande över att inte leva i det där limbot över hur en förläggare ska ta emot det eller hur en publik ska ta emot det, utan snarare att jag börjar få idéer. Dels också att jag fyllt 40 och blivit äldre, och jag har ett barn som vill att jag ska skriva böcker för barn. Och jag är liksom 40 plus och är snart förälder till ett barn som är typ tonåring. Så att det börjar så här, slå rot i det som är lite andra kanske än det berättarperspektiv som jag hittills använt mig av, där det varit kanske en ung person som berättar något. Och nu i morse i duschen så insåg jag att jag bara fick den här roliga idén om att skriva om Elin som är huvudperson i Ränderna går aldrig ur, som i boken då har blivit förälder och vars barn typ gör revolt och börjar på internat eller något. Jag vet inte, jag bara blev så peppad av tanken på att berätta om det där igen, fast på ett annat sätt. Ja, och
men vad härligt.
Ja, det är kul.
Och jag tänker att grattis till 40 förresten. Det är ju jättekul.
Nej, men tack.
Att du är så gammal nu.
Ja, det är ju the golden years som jag ja. Brukar säga. Det är nu jag är så gammal att jag är inte längre ung och nedprioriterad, utan tillhör den här privilegierade ålderskategorin som behöver släppa fram unga förmågor och lyssna på dem. Så det känns viktigt att ta tillvara på de kommande 20 åren.
Men det är väldigt spännande tycker jag det här du säger om att du får nya perspektiv med åldern. Det är ju jätteintressant. Och din idé låter ju fantastisk. Och jag blir väldigt glad av att höra att jag hade nog varit rädd om jag inte hade skrivit någonting eller skrivit någon bok på 3 år. Mm. Att det där liksom skulle rinna ur mig, att det skulle försvinna den där längtan och den delen av min identitet. Och jag tycker det är så häftigt att du fortfarande känner dig som en författare och tänker att du ska skriva och fortsätta skriva, att det inte har försvunnit.
Ja, nej, det är jätteskönt. Sen tror jag också att det hänger ihop med att jag alltid har skrivit väldigt mycket, att det är en så viktig del av hur jag är och vad jag gör, och att jag någonstans lärt mig jättemycket om skrivande i mitt nuvarande jobb. Jag gick också en retorikkurs i höstas som var så himla kul och lärorik på så många sätt, i att både bygga dramaturgi och också i att så här, ja, men tydligt berätta vad som är viktigt någonstans.
Mm.
Så jag är också väldigt glad över att känna den lusten, och det tror jag kanske inte riktigt fanns när jag skrev min senaste bok, som ju nu har några år på nacken. Men om jag också jämför mig med andra som debuterade då för 10 år sedan, 2009, så Kristina Olsson till exempel, hur många böcker har hon ploppat ur sig? Kanske 50 nästan, i alla möjliga genrer. Jag är fortfarande på 2. Men jag känner bara att det kanske blir jag mellan 40 och 60 som skriver en bok om året. Vem vet? Men det känns i alla fall väldigt mycket mer lustfyllt och mycket mindre som den här auktoritetsångesten som jag alltid förknippat så mycket med, att ligga på ett stort bokförlag eller att förhålla sig till en förläggare och sådär, utan att det är berättelsen som någonstans är det viktiga, och att det ska vara lustfyllt att berätta den. Men Frida, du släppte ju en bok som har blivit helt fantastiskt framgångsrik, och det pratade vi lite om sist också, att det gick bra för den då, men inte, du kunde nog inte ana att det skulle gå så bra som det gjorde. Och jag skämtade om att nu behöver du förhålla dig till det där att skriva en uppföljare på en succé. Hur har det varit för dig, den grejen?
Jo, alltså det har faktiskt inte varit så farligt. Och det beror ju väldigt mycket på att när det nu har verkligen rasslat till med bokhandeln, och den har blivit en sån, ja, men alltså jag kan inte förstå det riktigt, det är så abstrakt att den har sålt så mycket som den har gjort. Men då var ju nästa bok redan klar. Jag har ju skrivit en till under det här året som heter Bokcirkeln vid världens ände, som kommer i augusti. Och den var ju, råmanuset var ju färdigt när det här liksom exploderade riktigt med bokhandeln.
Så skönt.
Det är inte, jätteskönt, för att hade jag inte varit där med nästa bok, då hade jag nog blivit väldigt stressad och tänkt väldigt mycket på hur ska jag kunna följa upp det här, nu måste det vara något ännu bättre, hur ska jag liksom, och det har jag inte behövt tänka så mycket på, utan jag har verkligen bara djupdykt i en historia och bara liksom, ja, men bara skapat karaktärer och situationer jag varit intresserad av och berättat en historia genom dem. Och inte oroat mig allt för mycket. Så det är verkligen tur, tänker jag på många sätt. Att tajmingen har varit som den är. Men ja.
Men hur mycket har boken sålt då?
Alltså vi är uppe i så sjuka siffror nu, så att vi nu, upplagan, jag skrev på pappret när jag förberedde inför den här podden vad jag ville prata om. Så tänkte jag berätta så här, vad är mitt mål då med det som har hänt nu och sådär. Och då skrev jag 100 000, mitt mål är att sälja guldbok då, sälja 100 000. Och innan vi spelade in nu, tidigare idag, så fick jag mejl från min förläggare att nu trycker vi till igen, för det går åt så fort. Så nu är vi uppe, upplagan är över 100 000.
Wow.
Verkligen. Ja, men, och det är så här grej, det tänker man så här, dit kanske jag aldrig når, har jag tänkt. Nej. Men jag har ändå haft det som mål.
Wow.
Så det är fantastiskt.
Gud vad kul.
Jättekul.
Men om du tänker efter nu i efterhand och sådär, vad tror du har varit skälet till att det har gått så bra för den här boken?
Ja, för det kan man ju verkligen jämföra. Det tycker jag ändå är rätt intressant, att jag har ju skrivit mina historiska romaner och en av dem kom ju faktiskt ut efter bokhandeln.
Ja, men just det, i september,
har bok...
va?
Ja, precis. Mm. Så varför har bokhandeln blivit så stor och inte de andra?
Mm.
Och det jag kommit fram till är att det allra första tror jag är, med bokhandeln så är det en mycket bredare bok som passar fler.
Mm.
Kanske känns mer lättillgänglig, en genre som känns mer lättillgänglig. Men så tror jag också att jag har blottat mig själv väldigt mycket i bokhandeln. Alltså jag har verkligen, när jag skrev det så tänkte jag så här, nu ska jag ge allt. Alltså jag ska berätta allt, alla tankar, alla känslor, allt jag bär på om hur det är att vara människa idag. Om hur det är att vara kvinna, alla liksom, allt motstånd jag upplever, allt som är jobbigt, alla tankar jag har som jag känner att jag inte riktigt kan hitta någon annanstans. Att jag inte, saker som jag behöver spegla mig i som jag inte hittar någonstans att spegla mig i.
Mm.
Så att, när jag skrev det så tänkte jag väldigt många gånger att men gud, det här får ingen någonsin läsa för det här är så himla jobbigt att öppna upp sig om. Hur det känns så, alltså kanske, alltså huvudkaraktären till exempel är ju väldigt mycket, påminner väldigt mycket om mig, att hon känner sig udda, hon har kanske ibland svårt att läsa sociala signaler, hon vill passa in, hon vet inte riktigt hur, och hon känner att hon liksom lever lite parallellt vid sidan av alla andra.
Mm.
Och jag tror att väldigt många uppskattat det här, att de upplever att det finns, att det är väldigt ärligt och väldigt naket och väldigt nära.
Wow.
Och sen så är det ju också ganska, alltså jag ville skriva något som jag ville läsa och därför så är det en, vi kallar det för feel good, men det är ju väldigt mycket spänning. Alltså det är hela tiden ett spänningsmoment som driver det framåt och det är mycket humor men också djup och allvar.
Mm.
Och jag tror att jag kanske har hittat, jag tror att jag har hittat en röst som funkar väldigt bra för mig och också någonting som många, väldigt många tycker om som kanske inte riktigt har funnits i Sverige. Den här kombinationen just som jag har av olika saker.
Mm.
Så det tror jag är en jättestor anledning, en viktig anledning.
Mm.
Så jag tror också att vi har haft jättemycket tur med tajmingen. Alltså när den kom så fick den jättefina recensioner och blev väldigt liksom spreds väldigt mycket bland bokbloggar och sådär, mycket mer än alla mina andra böcker. Så att jag tror att alla de här fina recensionerna, det är många som har hört talas om den, och så tog det ganska lång tid till pocketen kom och så släpptes den nu inför sommaren, och då har det liksom, då har den kunnat rida på alla de här positiva omdömerna och alla inlägg folk har skrivit.
Oh,
och så wow. Tror jag också att förlaget har gjort ett fantastiskt jobb med införsäljningen. Vilket såklart delvis beror på att det är en bok som många tror att de kan sälja.
Mm.
Och den har ju varit kampanj. Alla, jag tror alla som säljer böcker i Sverige har en sån kampanj under våren och sommaren.
Wow.
Så alla instanser. Det är helt otroligt.
Av förlaget, ja. Eller dig.
Ja, verkligen. Jo, men det är ju de som har gjort ett otroligt jobb med införsäljningen och varit väldigt duktiga och lyhörda och liksom flexibla. Och, så att det är liksom många olika delar som har klaffat för att det skulle bli så här bra.
Men jag tänkte också på att du och jag träffades i maj förra året när boken ganska nyligen hade kommit. Och då gick ju vi tillsammans till Akademibokhandeln där du presenterade dig. Jag tyckte det var så modigt. Mm. Och jag tänker att där har du, det är en så jäkla cool styrka hos dig att du är så modig, du kör på och du berättade vem du var och om boken och de hade den där och de blev jätteglada, och att det som få författare vågar sig på att göra, du kör för att du känner att den här boken behöver få sina vingar och förtjäna dem, så det blev jag väldigt impad av. Och sen tyckte jag också så mycket om den här parallellhistorien, eller vad man ska säga, i din bok som var då den här historiska tillbakablicken och lite av mysteriet i alltihop som verkligen skapade ett djup i boken som jag verkligen tyckte om. Så den har mycket, mycket som många älskar, och jag tänker också, eller jag undrar lite hur du ser på just att du liksom körde på det här som feel good genre lanserade lite, eller liksom i svensk kontext, hur mycket roll har det spelat, tror du?
Jag vet inte. Alltså jag tror att människor blir väldigt, vill gärna ha etiketter på saker. Och så blir de väldigt nöjda om de vet, okej, det här är en feel good. Sen så spelar det inte så stor roll hur, alltså jag tycker att feel good är en väldigt bred genre.
Mm.
Så att du kan ju nästan kalla vad som helst feel good, så länge det inte är liksom skräck eller fantasy, eller det är massa mord och blodigt och liksom sådär. Och att det är någorlunda lyckligt slut. Att man åtminstone inte, det är i alla fall ingen helikopter som exploderar och alla dör, utan...
Nu avslöjade du lite väl mycket om slutet.
Ja, jag vet. Nej, men så att jag tänker att det, jag tror inte att det har gjort jättemycket, men jag tror inte att det har skälpt heller.
Nej.
Fast jag kommer i och för sig ihåg att jag sa, kanske i förra podden, att jag känner att jag blivit inbjuden i en feelgood-värld.
Ja, det sa du.
Och det tycker jag, alltså det är ju fantastiskt kul att feelgooden har liksom fått en uppsving. Och att, det kan man ju märka då, att medierna är lite extra glada för att skriva om det och sådär. Det är ju roligt.
Ja.
Men ja, men det är verkligen fantastiskt kul. Jag är så otroligt tacksam. Och jag tänker på det här du sa om det här med att prata, gå runt i akademibokhandeln. Jag har ju tänkt att nu satsar jag liksom allt på det här.
Mm.
Jag tänker göra allt. Och jag hörde en företagsledare som de sa så här, du är så himla duktig strateg. Hur tänker du? Hur väljer du dina strategier? Och då svarar han så här, jag testar allt.
Mm.
Och det som funkar kallar jag för min strategi. Och så tänker jag också. Jag testar allt, jag gör allt. Jag säger inte nej till några framträdanden. Jag säger inte nej till, alltså jag säger ja till allt. Jag åker över. Alltså jag verkligen, jag gör allt jag kan, allt jag kommer på. Och det är ju jobbigt. Det kommer jag inte kunna göra hur många år som helst.
Mm.
Men jag tänker att jag bygger en bas genom att göra det. Så att ja, jag hoppas att det ska räcka längre även till nästa bok. För som du frågade det här med om det har varit jobbigt med att följa upp. Det har ju som sagt gått ganska bra med skrivprocessen. Men nu känner jag ju att det kan vara lite jobbigt. Att jag liksom är väldigt orolig för att tänk om nästa bok bara inte lever upp till det här.
Ah.
Alltså tanken är ju att man ska bli bättre och bättre och nå bredare och bredare. Men tänk om det blir tvärtom. Tänk om den bara faller platt. Vad händer med mig då? Vad ska jag göra då? Sen tror jag inte det. Jag har ju ändå... alltså nästa bok är ju, påminner väldigt mycket om bokhandeln. Det är liksom en liknande struktur, det är en historia i det förflutna och sen så vävs det ihop med en parallell historia i nutid, och det är samma stil, det är humor, det handlar om kvinnor, olika generationer, olika perspektiv. Så jag hoppas ju att de som gillar bokhandeln kommer gilla bokcirkeln lika mycket.
Mm.
Men som sagt, man vet ju aldrig.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Men Agnes, du som bor i Stockholm och är mitt i smeten, mitt i liksom Sveriges litterära hjärta.
Ja.
Vad säger du om Petter Stordalens intåg i den svenska bokbranschen?
Jättespännande tycker jag. Inte bara för att det ju på många sätt skakade om mitt tidigare eller nuvarande, eller vad man säger, förlag Forum. För att det var ju tre ganska färgstarka, dominerande personer därifrån som gick till Stordalen. Bland annat båda mina tidigare förläggare. Så det är ju spännande. Och sen tycker jag att han är ju... Ja, men du var inne lite på det här, en företagsledare som liksom valde att strategin var det som fungerade lite grann. Att han är ju verkligen en sån person. Han kör. Och jag läste en artikel om honom ganska nyligen, som säkert flera har läst i Dagens Nyheter, om att han tror på storytelling. Han tror att det finns massor att åstadkomma och bygga och skapa i förlagsbranschen. Och sett till det så tycker jag att det är superspännande att det kommer in någon som kanske inte riktigt hör hemma i finrummet, inom citationstecken, utan bara är en väldigt driven ledare, eller vad man säger, entreprenör, som nu alltid har 2 miljarder i fickan, typ, eller vad han sa nu i den här intervjun. Det kan ju bli jättekul att följa, och jag tror som honom att berättande är alltid superduper relevant och viktigt för människor, och att det intar nya skepnader, och att det kan vara allt från streamingtjänster till filmatiserat material till att berätta historier på nya sätt. Så han kan nog utmana och stimulera bokbranschen, hoppas jag. Så jag kunde till och med inte ens hålla mig från att börja lyssna på hans självbiografi för att höra hur han är. Och han har ju rätt i att han är lite utmattande. Han pratar själv om att den som mest gillar att höra historier om framgångar är ju den som framgångarna har gällt. Och så skriver han ändå en bok om framgång och hur allt har gått för honom. Men han är ju, alltså det finns ju... likheter er emellan på ett bra sätt, att ni satsar och ni kör, och han är verkligen inte rädd för att misslyckas, utan hans inställning är att vara optimist, för att en pessimist lyckas inte, och en framgångsrik företagsledare har många misslyckade satsningar i bagaget. Och lite på, ja, men kopplat till att du och jag faktiskt har känt varandra i 10 år drygt nu. Vi hittade varandra, jag vet, via bloggen när vi båda nästan blev antagna av samma förlag. Och du körde bara, du mötte så mycket motgångar på olika sätt, men gav aldrig upp, för du visste att du visste vart du skulle och att du hade förmågan. Och nu ser vi frukten av det. Så det kanske är där du hamnar i slutändan, Frida. Vem vet, med Stordalen på bergets topp. Du och jag, författarkollegor.
Ja, men vi kanske ska starta ett förlag en dag. Det vet man aldrig.
Nej, det orkar jag inte. Men jag tänkte att vi skulle liksom vara i samma stall.
Det lät också jobbigt. Men tack så hemskt mycket för alla komplimanger. Jag måste dock säga att jag vet inte riktigt... Alltså jag försöker vara en optimist. Men jag kan nog tycka också att jag är... Alltså jag är nog inte riktigt på Stordalens nivå än. För jag är ganska rädd för att misslyckas. Och jag tycker att det är jobbigt, den här kampen. Jag berättade i en intervju ganska nyligen att bokhandeln blev ju faktiskt refuserad. Jag fick höra att det här var liksom... Ja, men det här var lite för annorlunda, och det här kommer inte folk förstå, och folk kommer inte kunna... identifiera sig med karaktärerna eller förstå humorn eller lite så här olika saker. Och det där kan jag tycka är så otroligt jobbigt. Den här kampen att hela tiden behöva slåss för sina idéer. Det är väldigt utmattande.
Ja,
och
såklart.
Även om man blir, även om man blir utgiven, det är ju ett första steg. Men sen är det ju så många andra grejer. Sen vill man ju bli utgiven av andra förlag utomlands. Man vill komma in på, alltså bli inbjuden till... kampanjer och festivaler, och alltså det finns enormt många grejer som man behöver kämpa för som författare, för att liksom hålla sig ovanför ytan, eller om man ska säga, för att försäkra sig om att man ska få skriva nästa bok eller att man kan klara sig ekonomiskt. Och det där tycker jag är så dränerande och Och som jag berättade innan, när jag är under skrivperioden, då mår jag väldigt bra.
Mm.
Men under våren har det faktiskt varit ganska jobbigt nu när boken har lanserats och vi håller på att jobba med nästa bok. Och det är liksom, det är många stora beslut som ska tas. Det är mycket som ska hända och det känns hela tiden som att hela mitt liv liksom hänger på en skör tråd.
Åh, ja, jag förstår. Och jag och tror inte att Stordalen är befriad från den känslan heller, även om han kanske inte lyfter det som främst i sin bok. Utan att han har nog säkert också haft sin ångest och sin tvivel och sin, att den här ständiga kampen för att få göra det man brinner för. Men jag tänker också för din del, måste jag ändå, vilken revansch för din bok att först bli refuserad och sen bara nå höga höjder.
Ja. Ja, jo men det är klart. Alltså det är ju fantastiskt. Men det jobbiga är ju att jag känner att, alltså jag vet inte, kommer det fortsätta vara så här att man måste liksom fortsätta kämpa mot, liksom motströms hela tiden. Jag vet inte hur länge jag kommer orka det. Jag hade ju hoppats att när man kommer till en viss nivå, då börjar det lätta lite. Nu har ju boken liksom sålt jättebra, den har syns bra, då tycker man att det borde lätta och att det ska komma liksom, att man ska få en liten skjuts av det. Och det har jag ju delvis fått, men det är ju fortfarande massor av grejer, så jag måste kämpa för hela tiden. Och det är tufft alltså. Så att jag har mått rätt dåligt under perioder nu senaste veckorna och liksom verkligen så här, ja men det är höga berg och det är djupa dalar, det är verkligen upp och ner.
Mm.
Och just för att författarlivet är så, det är så oförutsägbart. Alltså det går inte att kalkylera. När jag var lärare så visste jag liksom att okej, jag gör mitt jobb, jag gör det här, då blir det bra. Jag går till jobbet varje dag, så liksom löser sig allting. Och nu har jag inte den tryggheten. Jag är så mycket mer sårbar och det är faktiskt skitjobbigt rent ut sagt. Det där är tufft och det är också svårt för det finns ju inte riktigt någon som förstår. Alltså vem ska man prata med?
Med mig?
Jag pratar med de som finns, ja med dig såklart. Jag pratar med de som finns runt omkring, men det är svårt, alltså det låter, man låter lite bortskämd, bara, nu har min bok, den ligger etta, den har sålt så mycket, jag klarar mig liksom ekonomiskt ett år till, bla bla bla. Men ja, det känns ändå inte bra, jag är ändå orolig, jag är ändå stressad, alltså det låter så ytligt eller liksom löjligt liksom.
Fast det är ju samtidigt,
så det där är jättesvårt.
Det är som en egen person eller en person som är sitt eget varumärke, sitt eget företag som kämpar för sin egen överlevnad utan en trygg arbetsplats står inför. Det är ju också det jag själv kan inte alls sakna med att det är en tillfällighet i ditt författarskap hela tiden, att det inte är givet att nästa bok blir antagen eller att du ens lyckas skriva den, kan jag i alla fall känna. Och att det handlar om att sälja någonting och att vara uppe liksom i det översta skiktet på något sätt, som jag kan allt mer förstå när jag ser kanske väldigt framgångsrika personer som dyker upp i olika reklamer, när jag bara inser att ja men herregud, det är kulturarbetare hela gänget, det kanske ekonomin kanske någonstans till slut hänger på en skör tråd och reklamintäkter är en jättestor del av många kulturarbetares inkomster. Så att det är ju det som, eller som jag själv nog ändå, jag tror jag trivs i det där, att, alltså ovisshet, att vara fri från en arbetsgivare som bestämmer över mig, tycker jag väldigt mycket om. Samtidigt som den här ekonomiska utsattheten har jag aldrig varit i närheten av, får jag villigt erkänna utifrån att jag är född med silver guldsked mellan skinnkalvorna, sådär. Men så att...
Trevligt.
Ja. Lite jobbigt när jag sitter, men annars funkar det fint.
Ja, jag förstår.
Nej, men att nu har jag ju valt att kanalisera mina privilegier i att jobba för fred på jorden. Och det är ju samma utsatthet i den organisationen, att man hela tiden behöver nya pengar, man måste söka projekt, man måste synas och höras och jobba och ha rätt... finnas där i det bruset. Så att jag kan verkligen känna igen... Ja, det du beskriver är ju vanligt när man lite kämpar utanför det stora, starka företaget. Och kan kväva energi och lust jättemycket om det inte kan få flyta på någon gång ibland, tänker jag.
Verkligen. Och jag menar, som författare så blottar man ju sig själv så otroligt mycket. Man skriver ju om sitt allra innersta. Och då blir man så, man är så ensam i det. Och det är ju så himla jobbigt. Alltså jag kan nästan känna så här, det känns som att man liksom går och, ja men man, det känns som att man blir dumpad liksom flera gånger om. Eller man får sparken flera gånger om. Alltså, jag vet ju att skådespelare brukar ju säga det. Man måste lära sig att ta nej. Att det är så jobbigt för man går på audition efter audition. Och det blir liksom 9000 nej och ett ja. Och lite så kan jag känna ibland att det är tufft det där att bara ta nej efter nej efter nej på olika områden. Och samtidigt så vill jag vara väldigt tydlig med att mitt förlag har ju liksom varit min klippa ändå i det här. Jag trivs så otroligt bra hos dem och du har fått sån jättebra stöd hos dem. Och jag känner att de gör precis det som jag behöver för att jag ska kunna skapa och faktiskt. För jag känner att jag blir inte lika bra om jag måste oroa mig hela tiden.
Nej,
jag blir bäst när folk säger så här, vi tror på dig, vi litar på dig, det här är jättebra, kör på, försöker se det positiva liksom så. Då kan jag ju vara mitt bästa jag. Jag är inte så bra när jag blir nedtryckt liksom hela tiden.
Men det är väl ingen, tänker jag. Alltså det tar vi knäcken på den bästa.
Ja, men jag tänker att vissa kanske går igång på det där. Mm. Att liksom där revanschlusten. Och det kanske man kan göra någon gång, men som sagt, det är jobbigt att göra det för länge. Och är det något jag har lärt mig, är det något jag har insett liksom, om jag skulle ge ett råd till andra som vill göra den här resan, så är det att hitta rätt människor att jobba med.
Ah.
Att det är så otroligt viktigt att man hittar folk som funkar med en och som man kan dela vision med och som kan, ja, men som man kan liksom samarbeta på samma villkor. Att det verkligen går, och jag vet, man kan ju inte välja och vraka tyvärr som författare ofta. Men när man får chansen eller om man väljer mellan olika människor att samarbeta med, att man verkligen ska tänka på det här, att vem funkar jag med? Vad behöver jag? Och vem kan ge mig det? Det tror jag är så otroligt viktigt.
Det tror jag också, det pratade vi lite om sist också, det här med personkemin med den som man jobbar nära med och hur otroligt mycket kraft det kan ge att få stöd och pepp och inspiration och inte pessimism och ifrågasättande. Det är ju, kan ju bli väsensskilda resultat av de två konstellationerna, och det är ju det som är en sårbarhet som författare också, att du, om du får en förläggare så har den mycket makt över dig, men du kan heller inte välja bort det samarbetet för att du känner dig så utsatt och sårbar och vet hur mycket som står på spel om du backar ur en sån sak.
Mm. Men visst är det så, man är ju jätteberoende av sitt förlag. Vi får ju se om Petter Stordalen kommer med några nya kreativa lösningar för hela bokbranschen så att maktbalansen kanske ändras.
Ja, vilken dröm. Det hoppas vi på.
Någonting kommer hända. Det vore fantastiskt. Okej, Agnes, men om du nu ser framåt då, nu, jag vet ju att du är sugen på att skriva sådär, vad tänker du kommer hända? Så har du några konkreta tankar att du ska använda semestern för att börja skriva, eller hur känns det? Hur ligger det till?
Jag tänker att där jag trivs allra bäst är ju i det här läget när det kan dyka upp massa briljanta bokidéer som jag inte behöver verkställa. Där jag kan ha 4-5 idéer i 4-5 olika genrer som säljer hur bra som helst men som jag aldrig behöver skriva. Så där trivs jag ganska bra just nu. Jag har ju ett påbörjat bokprojekt med mitt syskon som jag tror skulle kunna bli en bok som jag inte kommer skriva på i sommar. Jag fick den här idén i duschen i morse som känns jätterolig och spinna vidare på i mitt eget huvud. Och sen har jag ju så mycket historier, alltså i mitt eget liv som jag går igång på så mycket att gräva vidare i. Och bara, ja men ett exempel är, när jag fyllde 40 så intervjuades jag av TT och så blev det ett så här porträtt i jättemånga tidningar över hela landet i princip. Och då blev jag kontaktad av en kvinna som hade varit bästa vän med min moster som dog när hon var 17 eller 18 år i cancer. Som hade vuxit upp då på Bjärka Säby som var den här gården där min mamma bodde som barn. Och som skrev alltså ett helt fantastiskt brev om deras vänskap. som jag grät mig igenom och läste 10-15 gånger och också visade för min mamma. Och så kände jag att så här, den, alltså hennes historia, min mosters historia, hon verkar ha varit en så otroligt spännande, modig, ifrågasättande person i den här överklassmiljön som jag aldrig fick lära känna. Så då började jag drömma om att lära känna henne genom att gräva i det och forska i det. Och sen också att det är 35 år sedan min pappa dog i år och massor av människor har på olika sätt kommit i kontakt med mig också tack vare den här artikeln. Där jag känner att, den där historien, när ska jag berätta den om min pappa? Så att jag tänker att jag behöver väl bestämma mig förr eller senare om hur många år jag ska vara fredsordförande. Och efter det så kommer jag skriva. Då kommer jag nog att vara min egen och skriva bok. Och sen hoppas jag att till dess så ska jag ha landat i vilken jag ska skriva klart. Men just nu njuter jag väldigt mycket av att få åka på bokmässan. Jag åker förhoppningsvis i september. Är du där? Ses vi?
Absolut! Juhu! Det är klart vi gör. Fast du får nog komma till oss, för jag står och signerar hela tiden, så att jag kan inte gå därifrån.
Nej, men jag kommer hit och håller sällskap och häller i dig lite energidrycker och drar iväg dig på toa då och då.
Ja, det låter jättebra.
Men du då, Frida, vad drömmer du om? Eller vad hoppas du på framöver?
Jag hoppas på att bokcirkeln vid världens ände ska nå en lika stor publik och att den ska bli lika omtyckt och uppskattad. Och jag måste säga att det har varit lite speciellt att skriva den, för att det är den första boken som jag har skrivit på heltid. Alltså till 100% kunnat lägga jättemycket tid på. Jag skrev ju en tidigare historisk roman, hade jag känsligt en period. Men jag har aldrig fått liksom följa hela processen så här, och jag känner ju att jag har kunnat fördjupa mig på ett helt annat sätt i karaktärerna och berätta historien, alltså verkligen gräva djupt ner, så jag hoppas att det kommer märkas för läsarna, att de kommer uppskatta den, för det är ju någonstans det viktigaste, tänker jag. Det är fantastiskt kul att få fina recensioner och sådär, men alltså när läsarna tycker om det man skriver, alltså jag blir fortfarande lite nästan överraskad, eller när jag får kommentarer, för det får jag, alltså nu får jag ju flera varje dag, och jag tycker jättemycket om din bok och så här fin. Och varje gång så blir jag så här, men gud, de har läst min bok och tar sig tid att skriva en kommentar till mig. Jag blir så himla rörd. Wow. Och det är så fint, så jag vill så gärna ge den där upplevelsen igen, så det är vad jag hoppas på. Oh. Sen kommer ju bokhandeln ut i Tyskland i september, och det ska bli superkul, jättespännande att se vad som händer. Och jag är så himla stolt nu, för eftersom bokhandeln var den mest säljande boken i Sverige i pocket under en vecka, så kan man ju nu säga att det är en Swedish number one bestseller.
Ja, men verkligen. Alltså det är ju betydligt mer än 14 sekunder av kändiskap. Eller minuter kanske.
Är det inte 15?
Jo, jag ska då alltid underdriva.
Ja, men i alla fall, det känns jättespännande. Den kommer ut i Ryssland också, sådär, och så kommer det hända lite mer grejer med det. Så att det känns jättekul. Men så drömmen är ju framförallt att bokcirkeln blir mottagen. Och att, alltså, precis som i bokhandeln så har jag ju verkligen blottat, jag vet inte, jag använder det ordet igen, men jag känner mig ganska naken inför många av de saker som finns med där. Det är mycket, det finns mycket med från min uppväxt. Jag växte upp i ett väldigt litet samhälle där det fanns en del av samhället var väldigt religiöst, och det fanns mycket oskrivna regler, det fanns liksom ett parallellsamhälle, det var mycket hysch-hysch, mycket hemligheter och smygande, och det har jag liksom försökt gestalta, det här vad som kan hända när man har bakom stängda dörrar. Och så finns det också en historia om en kvinna, en ung kvinna som försvinner, och så kommer hennes syster och letar efter henne, och det är jag hoppas verkligen att jag hoppas att det ska att det är många, lika många som ska tycka om den. Så det är nog det allra viktigaste, måste jag säga.
Och vet du vad jag drömmer om mer?
Nej, berätta.
Att spela in författarpodden lite oftare.
Det hade varit jättekul. Jag har verkligen saknat de här samtalen med dig.
Jag tycker att vi ska sikta på att göra ett nytt avsnitt inom ett år i alla fall.
Ja, men det hade varit kul. Det hade varit jättekul att göra ett efter sommaren.
Ja.
Efter att min nästa bok har kommit ut. Ja. Och följa upp hur det går.
Det gör vi.
Vi kan väl se i alla fall hur tidsplanen... Alltså det är också jätteroligt att jag ska resa så mycket. Jag har inte alls fått resa som du gör. Jag är lite nervös för det. Mm-hmm. För jag är ingen...
Tysklandslanseringen och sådär.
Ja, det hoppas jag. Men jag ska också resa runt väldigt mycket i Sverige. Allt ifrån Luleå i norr liksom till... Ja. Tommelilla i söder. Så jag ska vara på mängder av ställen. Så du kan få ge mig lite tips sen kanske om hur jag ska hantera det här.
Ja, med glädje. Jag vet inte om jag är rätt person, men jag ska göra mitt allra bästa.
Ja, vad bra. Det låter bra. Men då ser jag fram emot att träffa dig på bokmässan om inte annat.
Eller hur? Vem vet, kanske blir en live-inspelning. Nej, inte live, men IRL-inspelning. Det vore ju nice. Men om du sitter och signerar så jättekul. Kan du ju bli med inför publik.
Du kan ju bara stå och hålla en mikrofon, eller hur? Jag kan multitaska, det är inga problem.
Möjligheterna är oändliga, men det var fantastiskt härligt att återhöra din ljuva stämma och höra allt som hänt sen sist. Och jag hoppas att vi får lika mycket att prata om när vi hörs nästa gång.
Det får vi säkert. Ha det så bra, Agnes.
Du också, hej då.
Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.